Halleluja. Are you ready for Freddy, var det någon som sa. Någon som jag lyssnade på ganska mycket. En del år, och det var man egentligen aldrig. För att det var mycket som kunde komma. Vi ska läsa en liten, hur ska vi säga, gyllene text. För det som vi håller på med lite grann just nu innan vi fick en liten mellanspel av vår broder Ove Lindeskär. Var det bra att han var här? Var det okej? Ja, vad skönt. Det hörs jättebra det. Jag hade ingen oro för det. Men det är så bara gott att höra vittnesbördet om faktiskt människor som blir berörda, människor som blir välsignade. Nu ska vi fortsätta med bönens ABC. Och jag har en, vad jag kallar för gyllene text eller golden text, som vi kommer att gå tillbaka till varje gång vi tittar på det här. Och det är från Efesierbrevet, det 6:e kapitlet. Och jag läser den 10:e till och med den 20:e versen. Efesierbrevet 6:10 till och med vers 20. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte omkring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför, håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag med frimodigt kungör evangelig hemlighet. Det är för dess skull jag är ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Halleluja. Jag vill använda den här texten och särskilt verserna 18 och 19 och 20 som en slags utgångstext för att tala lite grann om det här med bönens A, B och C. Vi har tittat på det här några texter tidigare här om att det finns någon slags uppsluppenhet. Och det finns någon slags, det kryllar helt enkelt. När man slår upp sin bibel om löften på att Gud är en bönhörande Gud. Att Gud förändrar förhållanden som svar på bön. Att den Gud vi vänder oss till är en Gud som egentligen har en uppsluppenhet när det gäller löften om att han hör och att han svarar. Samtidigt som vi konstaterar detta så ser det också ut som att det sker inte så mycket ibland oss. Det sker inte så mycket som vi alls önskar när vi ser på den här, kan man säga, myckenheten av löften. Och då kan man ju naturligtvis fundera på att kanske att vi lägger av helt enkelt med bönen. Kanske att det är något fel på oss och mig. Eller vad är det egentligen det här beror på? Varför har vi, kan man säga, en slags problematik omkring detta med att Gud hör bön men ändå så verkar det så långt borta många gånger. Och jag sa förra gången att det finns en mängd anledningar som Bibeln nämner för oss när vi kan tala om hinder för bönesvar. Jag bara listade några saker, jag ska bara nämna dem bara så vi bara blir uppfräschade. Det kan handla om oförsonlighet i mitt liv. Det kan också finnas hinder i andevärlden. Det kan också vara ett felaktigt levande i mina relationer. Det kan vara felaktiga motiv eller okunskap om Guds vilja. Eller helt enkelt att jag har inte tro för det jag ber om. Och om det är så att du är här och jag är här och vi på något sätt är en del av den här problematiken just när det gäller att se att vi inte riktigt får det vi önskar. Vi ser inte det här resultatet. Då ska vi bara komma överens om att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För att det är bara normalt. Det är en del av den andliga tillväxten att såna här saker finns i mitt liv, och såna här saker kan vi också uppleva att vi blir liksom, får lämna bakom oss, vi blir befriade från. Till exempel oförsonlighet, det är ju faktiskt inget annat än AIDS i ditt andliga liv. Oförsonlighet är som en andlig cancer. Det är som en AIDS som bryter ner det andliga immunförsvaret. Och därför måste vi ju fly ifrån oförsonligheten om det skulle råka ha blivit någon sån i mitt liv eller till någon grad och så vidare. Så på många olika sätt så ser man att det finns hinder, det finns en problematik också omkring det här. Men ändå så vill vi faktiskt komma tillbaka till det här gång på gång och stryka under en gång till vad Bibeln säger just detta om att Gud är en Gud som hör bön. Och i den här texten, vers 18, 19 och 20, så lägger du märke till just det här att Gud talar här till oss om bön i väldigt många olika former. En översättare säger så här i vers 18, använd bön och åkallad i alla dess olika former. Och det här finns ju bara när vi läser de här tre texterna, här tre verserna sista här. Så ser man här så talas det om bön för det heliga. Det står tacksägelse, uthållighet i bön. Det finns också att be för predikanter, hur man ber för predikanter. Vad behöver de? Jo, de behöver frimodighet. Och det finns bara i den här, kan man säga, textsammanhanget en mängd olika texter som beskriver att bön är ju faktiskt lite mer komplicerad än bara säga be så ska ni få. Utan det är också så att olika former av bön har sina spelregler. Och någon försöker alltid hävda när vi talar om bön just detta att vi borde egentligen i alla böner vi ber lägga in ett om det är din vilja. Om det är din vilja. Det är många som tänker att det är så, men vi behöver, kära vänner, först ta reda på vad som är Guds vilja. Och vi behöver upptäcka det att den Gud vi tror på, han har uppenbarat sin vilja primärt i sitt eget ord. Det är därför som det heter, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså att man kan genom att läsa Bibeln förstå att på de här områdena kan vi faktiskt veta vad Guds vilja är. Och då när vi ska be till exempel en bön i tro, då kan vi aldrig lägga till det här uttrycket om det är din vilja. För då har vi liksom ingen grund för vår tro. För när vi ska ha grund för tron, då måste vi ha ett löfte. Vi måste ha en uppenbarelse helt enkelt. Att detta är min himmelske faders yttersta vilja för mig, Holger Virgatan 11b. Halleluja, om ni skriver någon gång så är det 11b. Skriver ni på något annat på Virgatan, då hamnar man på servicehuset. Och jag är ju nära, men inte riktigt där ännu. Halleluja, det gäller att placera sig rätt. Men jag vill bara nämna om det här som liksom en påminnelse om just det här. Att vi kan inte alltid lägga till om det är din vilja. Utan den bönen använder vi särskilt när vi söker Guds ledning. Om man inte vet vem man ska gifta sig med, då kan man ju faktiskt lägga till uttrycket om det är din vilja, låt mig få Karin. Halleluja. Och sen måste man ju också bli överens med henne, det är ju väldigt bra. Halleluja. Man kan ju inte liksom bara göra anspråk, till exempel som det står i Markus 11 och 24. Alltså man kan ju inte göra anspråk på Susanne i tro. Även om hon är tjusig så kan jag ju inte, hon är ju redan gift va. Jag måste ju liksom komma överens också med henne om situationen. Men däremot om jag inte vet om det är Guds vilja, om jag inte vet om det är det här jobbet som Gud har förberett för mig, då kan jag lägga till bönen, om det är din vilja Gud, låt mig få det här jobbet. Dock, ske inte min vilja utan din vilja. Så det finns ju alltså väldigt många faser i livet och vi måste använda olika former av bön. Och det är det här som vi behöver, tror jag, mer och mer upptäcka. Att vi ska inte ha en ödestro att bara man har bett så blir det något. Som någon sa åt mig en gång, Holger, det är väl inte så noga, be, bara be. Nej, det är inte bara be, utan man behöver också backa upp lite grann och titta lite grann på just detta. Vad sa Jesus om den här saken? Vad säger Paulus om det? Vad säger Jakob? Vad säger Petrus? Och så vidare. Och då kan vi också med frimodighet gå vidare. Men det här var lite grann bara påminnelse. Några enkla grundregler. Och då är jag inne på det här. Jag bara ger lite repetition så ska vi gå lite på djupet ikväll. Är det okej om vi gör en liten djupdykning i en form som jag tycker faktiskt är så gott som helt förlorad? En form av bön som jag saknar enormt mycket, men jag har sett lite glimtar i mitt eget liv och min erfarenhet som jag skulle vilja slå ett litet extra slag för kväll. Men innan vi gör det så låt mig bara repetera de här grunderna. Och den första grunden som jag sa när det gäller all form av bön, det är just detta som står i Johannesbrevet 15:7. Alltså, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så ska ni kunna be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså, man behöver faktiskt hitta bibelord och bibelstöd. Jag brukar säga det till våra äldre vänner här. En del av dem har ju stått ut med rätt mycket redan. De har ju varit här på onsdagmorgonerna på bönen här, och då får de ju stå ut med mig varje onsdag morgon. Och då har jag sagt det att vi ska hela tiden försöka komma tillbaka till att hitta löften i Bibeln för det vi ber om. Och jag brukar säga åt dem att jag har alltid Bibeln öppen när jag ber. Jag vill ha någon slags substans i min bön. Och du vet att det är så fint det här med att det står så här i Jesaja. Så ska det vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte återvända till mig fåfängt, utan verkat vartill jag har sänt ut det. Alltså, Guds ord är meningen att det ska återvända till honom som har sänt ut det. Och när vi returnerar Guds ord till han som har sänt ut det, det är då det verkar. Så jag brukar alltid uppmuntra att vi ska hitta de här löftena och göra dem till en personlig del i våra liv. Så vet att om du nu kommer en söndag till förmiddagsgudstjänsten och du kommer fram till förbön och jag ställer frågan, på vilket bibelord står du? Då hoppas jag att vi inte står som fågelholkar där framme. Och undra från vilken planet du kommer, utan faktum är att man faktiskt kan hitta för alla livets områden, oavsett vad man har för behov, så kan man finna tydliga, klara löften. Och då har vi en grund att stå på när vi ber. Och det försöker jag göra hela tiden. Jag försöker backa tillbaka. Och känner jag att jag är på något sätt i gråzonen, där då avvaktar jag bönen till dess att jag har ett ord att stå på. Och så här kan man hålla på, kan man säga. Sök alltså efter bibliska stöd, verser och löften som grundval för din bön. Och sen sa jag det andra som var kanske lite ovanligt att sägas i Pingstkyrkan i Köping. Jag sa också regel nummer 2, det är att be till Fadern. Johannes 16, 24 och 25 står det att vi ska be till Fadern i mitt namn. Och så säger Jesus att hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Men be för att ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Så det som var det nya med Jesus, det var ju att varje troende efter Jesu försoning skulle ha egen kontakt, uppkoppling med vår himmelske Fader. Att vi alla är Guds barn, att vi alla har tillgång till Fadern. Man behöver inte gå, som någon frågade mig idag, ber inte du till Maria, frågade någon mig idag. Halleluja, jag hade en skolklass här idag av vuxenelever. Och alla var ju nysvenskar, kan man säga. Och då var det någon som naturligtvis kom från den mer katolsk bakgrund och undrade var vi hade vigvattnet någonstans. Halleluja, jag sa det, har vi här. Här viger vi dem. Halleluja. Så kom de fram och tittade här och sa, vad djupt det var. Jo, jag sa att man måste ner med hela kroppen. Om det ska bli någon vigsel måste man ner med hela kroppen. Det kallar jag för riktigt vigvatten. Och hon ställde frågor omkring det här som används i många sammanhang. Men att vi alltid tillbaka, vi går tillbaka och upptäcker det. Jag behöver ingen Maria. Jag behöver ingen Holger. Jag behöver ingen präst, ingen pastor. Jag har själv uppkoppling till min himmelske Fader, som inget annat önskar än att jag ska umgås med honom och lära känna. Och det är en andlig tillväxt och en andlig mognad att vi lär känna honom som är från begynnelsen, säger Johannes. Fadern, sonen och den helige ande. Och faktum är att vi har ju faktiskt inte riktigt något löfte att stå på när vi säger, låt oss be till Jesus om det här. Det är lite omskakande, för att jag har inte hittat det i Nya Testamentet. Jesus säger aldrig någonstans att ni ska be till mig. Men där måste vi gå. Ingen kommer till Fader utom genom mig, säger han. Man kommer till Fadern, får kontakt med Fadern, blir en ande med Herren genom Jesus, genom vad han har gjort. Genom att bekänna honom som Herre blir man en ny skapelse, pånyttfödd. Och då får man barnaskapets ande, i vilken vi ropar pappa. Abba Fader betyder pappa. Det betyder att du har en pappa, du har en far du kan komma till. Och ska vi vara riktigt säkra på att det här ska gå igenom hela vägen, genom alla hinder, genom alla saker, då ska vi be till Fadern i Jesu namn. Och vi skulle kunna nu ta en lång sidospår här och titta på. Jag kanske gör det en söndag förmiddag och undervisar om Guds sju förbundsnamn. Och det är så fantastiskt hur Gud har uppenbarat sig genom hela Bibeln i olika namn som beskriver vem vår himmelske fader är. Och är det så att du nu skulle glömma av någon av de här hebreiska namnen, vet du? Jehova Jireh eller Jehova Sidkenu, det är ju inte så lätt att hålla rätt på alla de här namnen. Då är det ju så väldigt bra för oss att veta det, att allt det där som beskrev Gud Fadern i Gamla Testamentet i alla de här förbundsnamnen är faktiskt komprimerat ihop i ett enda namn i Nya Testamentet, och det är namnet Jesus. Så om du inte kommer ihåg vem Jehova Jireh eller Jehova Sidkenu eller Jehova Shalom är, så kan du komma ihåg namnet Jesus. För i namnet Jesus så är det liksom frimärket på brevet, så vi vet att det går ända hela vägen fram till Fadern, rätt adressat. Så det här är några av de här sakerna som Bibeln beskriver här. Och nu tänkte jag skulle gå vidare på det, skulle jag önska att vi tar en liten djupdykning på ikväll. Och det är Johannes 14. Och det här tror jag är någonting som jag själv känner ett oerhört behov av att lära mig och fördjupa mig mycket, mycket mer. I Johannes 14 säger Jesus, de här har vi läst i samband med ett annat ämne, men låt mig få påminna om det. Johannes 14, vers 16 och 17. 15 och 16, 17. Om ni älskar mig, Johannes 14, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, har ni lagt märke till det, att det står Fadern överallt i Nya Testamentet? När man har hört någonting som jag har sagt där ikväll till exempel, så kommer man upptäcka vissa ord. Har det stått så här förut? Fadern, Fadern, Fadern. Det var det som var det nya med Jesus. Det är ju att vi kan faktiskt känna Fadern. Inte någon helig Gud, så bara man kommer i närheten av berget så blir man en cigarettfimp. Inte en sån Gud, utan Fadern, min pappa. Och då säger han så här, Fadern, jag ska be Fadern. Och vad ska han göra? Jo, han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, utan jag ska komma till er. Den tredje regeln jag vill bara påminna om, och det är ett stort område faktiskt. Det är detta att vi behöver förtrösta på den helig ande, att han ska hjälpa oss i bön. Att när vi ber så är det inte bara jag, mig och mig själv. Det är inte bara allt vad jag kan tänka ut, allt vad jag skulle orka be, allt vad jag kan liksom komma ihåg. Utan det är också så att vi ska lära oss att luta oss emot honom som är större än den som är i världen. Vi måste lära oss att luta oss på och leva i en förtrolighet med den helige ande när det gäller att han ska hjälpa oss att be. För en hjälpare betyder egentligen en vän kallad vid vår sida. Och den helige ande är en vän kallad vid vår sida för att vara både i oss och över oss. Och framförallt när det gäller detta med att be. Jag menar visst, om vi lägger handen på hjärtat, så känner vi många gånger vad otillräckligt det är med mina ord. Vad fattigt det är när jag ska uttrycka och försöka beskriva. Och faktum är, om vi riktigt förstår situationen, så är det så att vi vet heller inte egentligen hur vi ska be för saker och ting. Väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta så har vi ingen riktig susning om vad det är för hinder i andevärlden. Men det är därför som vi ska lära oss, kära vänner, att be. Smord, fylld med den helige ande. För det här är ett jätteområde, tror jag, som jag behöver upptäcka. Låt mig bara läsa några texter som beskriver det här. Och så ska jag försöka ge några exempel. Det här tycker jag är, det beskrivs här i Romarbrevet. Det här är ett välkänt textsammanhang. Och det är det 8:e kapitlet. Men faktum är, ni vet ju det, att Romarbrevet 8. Du vet att om du har någon sån här bibelspråk hemma, eller sån här tavlor med olika bibelord, kan vara broderade och kan vara, man kan hitta dem där borta på andra hand. I andra handsbutiken vi har det. Där kan man hitta såna här fina bibeltavlor och bibelspråk där. då vet ni att ibland till exempel så står det här ordet från Romarbrevet 8. Det står nämligen så här: för den som älskar Gud. Gör det? Vart står det någonstans? Ja, det står här mitt i ett sammanhang där det faktiskt beskrivs att vi ska vara beroende av den helige ande för att kunna be för alla de heliga. För det är då allting, det är det som samverkar till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut. Alltså den texten står i ett sammanhang där det som handlar om bön, ledd, smord av den helige ande. Så därför ska vi inte bara rycka ur den texten och så ska vi tänka liksom att allt som sker, det är Guds plan och Guds vilja. Vi vet att allt samverkar till det bästa. Jag har, min erfarenhet är att mycket som jag upplever i livet inte samverkar till det bästa. Mycket tråkigheter jag har varit med om kan man verkligen inte säga har samverkat till det bästa. Och när vi verkligen tittar oss runt omkring så ser vi att vi har många ledsna, besvikna, trötta, Guds heliga runt omkring oss överallt i hela vår kristenhet, där man verkligen inte kan säga att alla omständigheter har samverkat till det bästa. Det ser ut som att det har samverkat till det sämsta. Men det är därför att texten som beskrivs att allting samverkar till det bästa är ju faktiskt kopplat till bön, förbön och andens förmåga att hjälpa oss att be för de heliga. Det är i det sammanhanget. Och när man ska liksom förvandlas till att bli mer lik Jesus, det är då det samverkar till det bästa, det som anden hjälper oss med. Är ni med? Och då läser vi de här verserna innan här som jag skulle påminna om det här. Men så här står det i den 26:e versen: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för den som är kallade efter hans beslut. Och så kommer det en fantastisk utläggning om att Guds plan är att vi ska bli Jesus lika. Att den han har kallat den rättfärdiggör, och de han har rättfärdiggjort förhärligar han också. Det är något som pågår i mitt liv. Jag är på väg att bli mera lik Jesus. Det är något som pågår. Men innan han säger det så säger han detta intressanta om bön, ledd eller smord eller beroende av den helige ande. Hörrni, många gånger har ni inte varit med om detta, vad det kan kännas tungt när man lägger fram böneämnen. Och det är därför jag har försökt att vädja till en del av oss som har möjlighet att leda mötena, att lägg inte fram böneämnen i inledning av mötena. Hallå? Ta det i slutet av mötena. Efter Guds ord är predikat, efter vi har byggt en plattform där vi tror att Gud vill landa och så vidare, då kanske vi ska lägga fram våra bönämnen. Man kan bokstavligen tala, känna hur hela församlingen bara sjunker sakta men säkert i inledningen av gudstjänsten. Och så får man de här svåra, jättetunga bönämnena i inledningen av en gudstjänst. Och det är inte lätt, ska jag säga, varken att predika eller lovsjunga eller överhuvudtaget få upp nässpåren ovanför vattenytan. Nu får ni rätta mig om jag har fel. Ni kan tänka på det i alla fall. Är det bra sätt? Är det visligt? Är det rätt att göra på det sättet? Jag skulle vilja säga så här. Att när det är så att vi ibland nås av bönämnen som är så svåra, så komplicerade, så man egentligen mänskligt sett känner bara att hur ska jag ens kunna börja be? Hur ska jag veta egentligen var problemet sitter? För att när vi får lite uppenbarelse av anden så kan vi faktiskt förstå att det kan vara en person, en församling, en stad som är under belägring av ondskans andemakter. Och ni förstår, då kan man inte bara liksom be i största allmänhet och tro att nu är problemet löst. Nu här behöver vi andens kraft, andens smörjelse, andens uppenbarelse för att vi ska kunna slunga Davids slunga i huvudet på han Goliat så att han stuper i Köping för alltid och inte kommer upp igen. Och då behöver man helt enkelt be ledd och fylld och smord av den helige ande. Och här, mina vänner, så måste jag säga att vi pingstvänner, vi behöver återvända till våra rötter. Jag ska berätta om en störtskön kvinna från Laxå. Helena. Hon är 85. Hon är missionare. Ska vi säga tillsammans? Hon är missionare. Halleluja. Helena, hela sitt liv så har hon varit missförstådd bland sina församlingskamrater när det gäller just hennes sätt att be. För hon är egentligen pingstvän. Och hon är en sån här pingstvän som är av pionjärtypen. De här som kunde be igenom saker och ting till seger. Som kunde be uppfylld och smord av den helige ande så att saker och ting förändras och förvandlas. Och det blir ett lyft för människor. Hon har bett för mig många gånger när jag haft det tungt. Hon kunde liksom aldrig vara med på bönen i missionskyrkan. Så hon var alltid med i pingstkyrkans bönemöten. Därför att hon sa, de förstår mig inte där borta i missionskyrkan. Och det var just detta för att hon var pingstvän egentligen i sin bönestil. Men jag upptäckte även bland oss pingstvänner där i Laxå så var det många som inte förstod sig på henne heller. För vi har aldrig sett något liknande, vi har aldrig hört något liknande. Men det beror på att vi egentligen kanske inte har erfarenheten av det som pionjärerna hade. Och det är just detta med att när vi ska be så räcker inte vårt eget intellekt till. Vi vet egentligen inte riktigt orsak och verkan i andevärlden. Så vi måste helt enkelt koppla upp oss här och få uppleva hur bönens ande kan börja komma över mig och falla över mig så att jag börjar be på ett övernaturligt sätt. Ledd och smord av den helige ande. Så det blir ganska spännande faktiskt. Med sådana bönesamlingar. Och du vet ibland när man satt i bönemötet. Där vi var ju inte så många. Där. Det kunde vara 8, 10, 12, 14, 15 och upp till 20 ibland. På bönekvällarna där i Laxå. Där. Du vet så plötsligt så bara hör man. Jag tänkte, vem är någon höggravid här? Jag tittade runt bland damerna och jag förstod att de var ju i Saras ålder, de flesta som var på bönen där. Jag tänkte, de kan ju inte vara höggravida i alla fall. Men det lät som att hon höll på att föda fram någonting. Hon höll på att föda fram någonting i bön. Det var någonting som hon liksom, hon fick en börda för personer, för situationer, för församlingar, ibland för hela kristenheten. Och jag märkte hur folk liksom undrade. Ja, vi får nog be för syster Helena. Hon verkar ha det jobbigt. Men det hade hon inte. Hon hade inte jobbet. Hon var bara en förebedjare som var fylld och ledd och smord av den helige ande. Så Gud kunde. Du vet att det står ju att Herrens ögon överfar hela Västmanland, va? Vad ska han göra där? Jo, för att han med sin kraft ska bistå den som ifrån sitt hjärta hänger sig åt honom. Det här är ett löfte från Gamla testamentet. Och när Herrens ögon överfor hela Sydnärke där så fann hans ögon ofta Helena i bön för hela kristenheten. För missionsförbundet. Det var ofta sådana saker som hon fick lagt på sig. Och jag märkte att det kom en börda. En nöd över hennes bön. Och jag kände att hon gick in i det jag skulle vilja kalla för födsloverkar. Och ni vet att det står faktiskt så här. Det är inte alls liksom långt på. Anden kommer vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi behöver. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. En översättare säger att anden ber genom oss. Med ord eller med ljud som inte kan uttalas, artikuleras ut. Och jag är övertygad om att det finns faktiskt en del av våra vänner här som kommer ihåg. Och känner igen sig att den här typen av bön har jag hört talas om tidigare. Den här typen av bön hade farmor eller hade någon av de här som har gått före oss. De kunde be på det här sättet. fylld med den helige ande. Och jag ska ge dig några texter som beskriver hur det kan vara. Om du följer med till Galaterbrevet 4, du kan hålla kvar i det här, vi ska tillbaka till den här texten. Men Galaterbrevet 4, så finns det en sån här beskrivning. Kan ni säga till mig, har jag redan hållit på för länge? Är det dags för fruktstunden? Nej. Halleluja. Andens frukt åter är. 4, nu ska vi se. Så här säger aposteln Paulus, det här är intressant, vers 19, Galaterbrevet 4:19. Mina barn, jag ska säga, när jag läser det här och när vi läser det här nu, ska vi upptäcka att det är en stark smärta i det Paulus säger här. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder. Som jag än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska nu när jag var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Alltså, det här är ju nöden hos en som är en far i Kristus till alla de här vännerna i Galatien. Alltså, som började i anden. Som började i pingst med pånyttfödelse och andeuppfyllelse. Som börjar i den ända men slutar mer och mer, lutar sig mer och mer tillbaka till lagen. Alltså den situationen. Och det är då Paulus säger, jag är rådlös när jag tänker på Galatien. Vad ska man göra? Det finns bara en sak att göra. Det är helig ande, hjälp mig att be. Helig ande, smörj mig att be. Och så säger han, som jag åter med smärta föder till livet, till dess att Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle vilja säga det, att det finns en del syskon, en del vänner som man förstår, de måste ha fått någon slags andlig fosterskada när de kom till tro. Det ser ut som de kan inte tillgodogöra sig Bibeln, de kan inte tillgodogöra sig den andliga gemenskapen. Det ser ut som de har ett jättehandikapp i sina andliga liv. Man använder nappflaska till dem liksom månad ut och år ut, och det sker ingenting. Det ser ut som att det är någon slags fosterskada. Det är någonting som inte har blivit rätt när de liksom blev födda på nytt. Någonting har hänt. Och det finns sådana syskon som vi har faktiskt mitt ibland oss, som vi skulle behöva be tillbaka till Kristus. Och då kan man inte bara säga, nu ska jag hålla på och stånga sig bön. Nu ska jag hålla på och kämpa med mitt förstånd, för det räcker inte till. Vi vet inte varför den personen har det som den har det, eller vad orsak och verkan är i den personens liv. Men en sak är säkert, det är att anden, den helige ande, vet. Och det är faktiskt ibland man kan komma in i en bön som suckar eller som jämmer. Och man kan uppleva symptomen i sin egen kropp som att man själv känner sig, jag är förlorad. Fast det är inte jag som är förlorad, utan det är bara att jag är en förebedjare som går in ställföreträdande för den här personen inför Guds ansikte och beder till dess att förlossningen kommer och ondskans andemakter ger vika och vi får uppleva ett genombrott och den här personen kommer igenom. Och här, mina kära vänner, här tror jag vi jättemycket skulle behöva komma tillbaka till det här som finns ett uttryckt här, alltså, som han åter med smärta föder. Vi kan läsa också Kolosserbrevet, ett annat ord som vi kan läsa som är parallellt med det här. Kolosserbrevet 4. Står det så här. Kolosserbrevet 4. Vi ska sen tillbaka till Romarbrevet 8. Men nu ska vi läsa Kolosserbrevet 4 först här. Titta här i den 12:e versen. Det här är en församling som Paulus inte har besökt, utan en annan av hans medarbetare har varit i Kolosse och lagt grunden, startat församlingen. Och det är Epafras, vers 12. Så står det så här, 4:12, Kolosserbrevet. Epafras, som är en av er, han hälsar. Han är en Jesu Kristi tjänare. Vad gör han då? Jo, som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Ja, jag kan intyga för er hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. Arbete i bön. Kämpar i bön. Föder i bön. var försvann allt det här? Arbete i bön, födsloverkar som jag åter med smärta ska försöka föda till livet. Alltså andliga fäder som kämpar för sina bönebarn. Men inte kämpar med vad vi kan tänka ut och räkna ut med vårt intellekt. Utan kämpar med honom som är starkare. Kämpar tillsammans med honom som kommer vår svaghet till hjälp. Du vet att ordet för svaghet här, det är alltså helt enkelt, det är uttrycket för svaghet i Romarbrevet. Nu är jag tillbaka i Romarbrevet 8. Uttrycket för att han kommer vår svaghet till hjälp, det är egentligen vår okunnighet till hjälp. Det är liksom vår mänskliga liksom tillkortakommande till hjälp. Att så här långt når vi med vårt förstånd. Jag menar, vi ber för Libyen. Vi ber för Gaddafi. Men vad är det för inspirationskälla som en del världsledare egentligen leds och styrs av? Du vet, Gamla testamentet talar om fursten över Persien, Iran. Det ser ut som de här furstarna har parkerat där nere i Iran. Vi ser det mänskligt sett. Vi ser Gaddafi. Vi ser Adolf Hitler. Men vad är det för andemakter egentligen som styr och dominerar och besätter människor? Och sådana saker kan vi ju liksom inte be med vårt naturliga förstånd och åstadkomma ett resultat. Här behöver vi andens hjälp, andens uppenbarelse, andens kraft. Vi behöver ha precision så vi kan känna nu mobiliserar sig, nu mobiliseras, vågen stiger, floden stiger och så håller vi på tills det bryter igenom. Och jag skulle vilja säga att vi behöver lära oss att be i anden, mina vänner, till dess vi kommer i smörjelsen. Du vet, jag kan direkt nu kan jag växla över till bönespråk. När som helst. Jag kan be i anden. Jag kan be i tungor. Men en helt annan sak när smörjelsen kommer över mig. Alltså vi, när vi blir fyllda med anden så får vi ett bönespråk som vi kan använda i vår bön, i vår tillbedjan, i vår lovsång och i vår kommunikation med Fadern. Men det är en väldig skillnad när han kommer och tar i tillsammans med mig emot motståndet. Och då blir det ett väldigt, väldigt skillnad på resultatet. Om vi går tillbaka till Romarbrevet 8 här så beskrivs det här. Jag ska läsa det en gång till. Romarbrevet 8. Så står det så här. Anden hjälper oss i vår svaghet. Alltså i våra mänskliga svaghet. Att vi inte riktigt förstår, ser fullheten av problematiken. Ty vi vet inte var vi bör be om eller hur vi bör be om. Men anden själv ber med oss eller för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Det var någon som sa så här. Sen när jag upptäckte att anden kommer min svaghet till hjälp så har jag inte bett så mycket längre. Men då har man missförstått texten. Det anden kommer oss till hjälp. Alltså när jag börjar be. Om jag börjar be. Jag börjar be. Det kan jag göra när som helst. Jag kan byta till engelska. Thank you for coming tonight. Jag kan byta till något annat språk som jag lärt mig. Men jag kan också byta till bönespråk. Men det är en väldig skillnad, mina vänner, när anden kommer över oss. Och jag har bett i 2 timmar i anden med sån kraft så att jag nästan själv har tagit ett steg vid sidan om och tänkt, vem är det som ber så där? Så upptäckte ju jag. Men jag har bett med sån kraft, med sån andlig smörjelse. Och det finns ett löfte att jag ska utgjuta en bönens och nådens ande från Zakaria 12. Att det ska ske i de här dagarna. Jag ska utgjuta en nådens och bönens ande. Och jag har faktiskt varit med om att anden faller över oss. Inte bara till att predika. Inte bara till att lovsjunga. Inte bara till att profetera. Utan anden kan falla över oss för att vi ska be. Och jag har varit med om sådana samlingar där man bara kände. Låt oss be! Nu är bönens ande här. Låt oss be. Och om man då ger sig hän åt Herren. Liksom som ett gensvar på det här andens tilltal. Andens liksom. Hans perfekta timing. Om man ger sig hän åt det och säger. Okej, Herre. Jag är på.
Jag är med.
Jag ger mig hän i det och jag börjar be i anden. Jag börjar be i tungor. Så får vi ofta uppleva detta. Att det kommer en helt ny smörjelse. En helt ny auktoritet i bönen. Som jag inte har i mig själv. Men som jag har i den helige ande. När han får fylla mig. Och då blir det väldigt intressant och väldigt spännande. Får jag bara ge lite grann allra sist på det här med uttrycket. Kommer till vår hjälp. Det är ett väldigt fint ord. Som heter. Om ni vill ni skriva lite grekiska. Så kan ni skriva sun. S-U-N. Bindestreck. Anti. Sun anti. Det är väl ganska enkelt, va? Sun, det är som the sun. Sun och så bindestreck. Anti. Det betyder emot. Och så har vi det svåraste ordet. Lambano. Lambano. L-A-M. B-A-N-O, lambano. Sun anti lambano. Och det betyder, alltså skulle vara översatt så här. Han tar tag tillsammans emot omkring med oss. Det är ungefär det. Sun anti. Sun är tillsammans med, anti är emot och lambano det är. Det är det här. Anden tar tag tillsammans med, emot. Griper tag. Och vad händer? Jo. Är ni beredda? Vilket du än må vara. Det stora berg. Som reser dig upp emot Zerubabel. Så ska du ändå förvandlas till jämnmark. Säger Herre. Hur ska det ske? Jo, icke genom någon människas styrka. Eller kraft. Utan genom min ande. Säger Herre. Halleluja. Och det är det som mina vänner. Som vi behöver, tror jag, få återuppleva och återupptäcka. Att när vi kommer samman för att be, förvänta att bönens ande ska falla över oss. Förvänta att han ska smörja oss. Förvänta att han ska ta tag tillsammans med oss för det vi inte vet. Och det här är faktiskt ett riktigt helt äventyr som vi kan få vara med om. Och jag har varit med om sådana här tillfällen då Guds ande faller på bönemöten så att man bara, oj, 2 timmar. God Gud, klockan är 9:30. Och man bara liksom haft roligt i 2 timmar. Man tyckte att det är så spännande, det är så intressant. Vem vill vara hemma från något bönemöte? Man kan ju missa något. Jag har sett ungdomar som blir så inspirerade och tända för detta med bönemöte. Men då måste det också få vara samarbete med den helige anden. Det måste också få vara att anden får verka och anden får ta tag. Vi hade en liten sån här moments när vi var i Trysil. Vi hade några av ungdomarna levande tro. Förut kallades det gruppen för ung tro, men nu tror jag den kallas för levande tro. Det är ännu bättre. Halleluja. Att vara ung, ja det är stort. Vi hade några av ungdomarna som anden föll över när de började be för varandra. Och det blev lite nervöst för några så de lämnade rummet. För de hade kanske inte varit med om det på det sättet tidigare. Men det är ju det som vi egentligen längtar efter och som vi törstar efter att få vara med om detta. Hur anden faller igen. Och vi kan få uppleva att vi kan be oss igenom till det så att vi får glädjen i Gud tillbaka. Och jag skulle vilja bara uppmuntra oss som att vi ska söka Herren när det gäller ett fördjupat böneliv. Att vi ska söka Herren för en ny smörjelse i bönen. Så vi kan få uppleva att han verkligen tar tag tillsammans med oss upp emot svårigheter. Och man kan be sig igenom. Du vet att be 2 timmar i tungor, det är ingen match när smörjelsen är där. Du vet, om du har bestämt dig för att du ska be i tungor 10 minuter, då kommer du upptäcka en sak, att du hade ingen aning om hur långt 10 minuter är. Alltså jag har gjort så ibland, alltså jag är ju lite sådär konstig person. Så jag har sagt, nu ska jag be i liksom en timme i tungor. Och jag ber och jag ber. Och så tittar jag på klockan, 1,5 minut. Jag tänker, ja, halleluja, ja, det var ju en början. Och jag fortsätter och ber och står på där liksom. Så tittar jag efter en lång stund, 7:30. Jag hade ingen aning om att en timme är 60 minuter. Det visste jag inte. Det är jättetrögt. Det är jättetungt när man ska be i 60 minuter i tungor. Har ni provat? Ni kan ju bestämma er någon dag när ni har lite annat för er. Och be i tungor i en timme. Alltså det är ju... Jag hade ingen aning om vad tungt och jobbigt och slitsamt det egentligen är. Men jag upptäckte en sak. Det är det här. Illustrationen tycker jag är väldigt enkel. Men när man borrar efter olja, mina vänner, så kan det vara väldigt tungt och det kan vara väldigt trögt. Det kan vara mycket svåra berglager och bergarter man ska igenom. Man får sätta på borr efter borr efter borr och den blir längre och längre och längre. Och det känns som att det är bara jag som ber. Det är bara jag som harvar på här. Fy vad trögt det är. Ny borr, 5 meter till, ny borr, halleluja. Vi fortsätter, vi ger inte upp, vi är uthålliga, tack och lov Jesus. Och så borrar vi, borrar vi, borrar. Men vet att när du finner en riktig källåder, mina vänner. När du kommer till en riktigt källsprång. När du kommer till en riktig oljefyndighet. Då är det bara snabbt som blixten upp med alla borrar och få bort alla hinder i vägen. För då kommer du upp med självtryck. Men du hade aldrig kommit dit om du inte hade borrat. Om du inte hade betalat priset och kämpade igenom och liksom ansträngt dig. Så vi får börja i köttet, mina vänner. Vi får börja själva att be, tillbe, lovprisa. Men jag har upptäckt det för min egen del att om man tillämpar de här grunderna som Bibeln undervisar om. Om man tillämpar dem och försöker att leva lite dagligen på det sättet. Då är det mycket närmare till källådern. Då går det mycket fortare att komma liksom i anden. Och så plötsligt så ser man bara, man kommer upp på utsikten och man ser liksom, nej men det är otroligt, vilken utsikt. Plötsligt så ser man, och det här skulle vi kunna läsa många bibelord som beskriver det, att Herrens hand kom över mig och jag ser. Och jag såg. Du vet att jag ser ingenting, jag måste ju ha snart 2,0. Halleluja, jag ser snart ingenting i det naturliga. Ja, den är kvar. Men om Herrens smörjelse kommer över oss, ska vi börja se saker och ting. Det är som att man går tillbaka till det som vi är tänkta att leva i och tänkta i att betjäna i. Och jag ska säga att det finns många omöjliga fall där ute och omöjliga fall i församlingen som aldrig kommer att få hjälp om inte vi kommer tillbaka till en riktig rejäl pingstbön. Där vi kan vara öppna för att det kanske ser konstigt ut. Det verkar underligt. Det hörs lite konstigt. Varför håller han på och stonkar och stönar som att han åker Vasaloppet varje gång det är bön? Ja, men det kanske är just detta. Med suckar, med jämmer. Det är nöd. Jag får nöd. Jag får nöd. Jag får nöd. Och då ska vi fortsätta och lita på att anden ska hjälpa oss, anden ska smörja oss så vi kan bryta igenom. Och då kommer man ut, och jag har varit med om det många gånger, att det har varit så tungt, så tungt, så tungt. Men så plötsligt så får man genombrottet. Och då blir det glädje. Då blir det jubel. Då börjar man prisa Gud, då kommer man ut i skratt och glädje. Och så här, det som förr var en vånda och kamp och tårar blir plötsligt en jubel i Herren. Det blir seger. Och det är så vi ska komma in i. Nu ska vi ta någonting där ute. Jag vet inte vad. Halleluja, jag är nyfiken. Vi tar en liten paus. Så. Halleluja, kockkampen. Amen. Andra hand, säger han. Halleluja. Ja, det är underbart. Vad härligt. Vi har en skön gemenskap. Jag är så tacksam att jag får vara en del här i Köping. Det är så underbart gott att vara här. Halleluja. Hoppsan. Halleluja. Hörrni, vi håller på att tala lite grann om det här med att kunna förtrösta på andens hjälp, andens ledning, andens kraft också när det gäller bönen. Jag tror, mina vänner, att här har vi en ocean att upptäcka. Och när man ser sådana här systrar som syster Helena i Laxå till exempel, som plötsligt i bönemötet bara flyger upp, vet du, och hyter med näven och stampar med foten. Nu får det vara nog. Och alla undrar, vad är det som får vara nog? Då är det just detta att hon blir lite uttrycksfull i det som hjärtat är fullt av. Denna nöden, denna vånda, denna kampen, också denna glädje. När man ser att människor verkligen blir hjälpta. Jag glömmer aldrig en missbrukare som kom in på ett bönemöte. Han var ganska rund under fötterna. Och direkt Helena flög på honom direkt, vet du, och sa: vill du att vi ska be för det? Jag såg på en gång att han fick lite panik. Ja, jag tänkte, låt henne hållas, halleluja, vi pingstpredikanter, vi kan vara lite vid sidan om. Halleluja, och hon bad honom nykter, vet du. Halleluja. Amen, hon har med Gud att göra, den här systern. Men hon är ganska missförstådd också. Och känner ofta när hon har klivit fram i något möte eller så vidare att oj, 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 jag är som någon som katten har släpat in i församlingen. Men så ska det inte vara. Vi behöver ju kunna tolka ett andligt skeende, en andlig manifestation också. Sen finns det mycket som vi kanske kan försöka sätta i någon slags repris eller i någon slags serieproduktion som inte går att göra en repris på eller serieproducera. Men däremot så finns det detta unika, originella, att anden kan komma över oss och vi kan be för saker och omständigheter som vi inte faktiskt har någon susning. Jag tror att Herrens ögon överfar hela jorden. Han väntar på att någon förebedjare ska ställa sig till hans förfogande. Och som också på något sätt har motorerna varmkörda. Om du får använda det uttrycket. Och därför så vill jag bara uppmuntra dig. Du som känner att du kan använda ditt bönespråk. Gör det så mycket som du bara kan. Använd det när du diskar, använd det när du sitter på bussen eller går till jobbet eller cyklar genom stan och så vidare. Bara använd det så mycket som du har, för att det gör att du håller liksom den här andliga borrandet vid liv. Så att när helst det behövs en extra energi, en extra kraft, då finns vi till förfogande för Herren. Och tänk om det skulle vara så att en del av er får lite fler sömnlösa nätter på grund av att anden väcker upp det och säger: nu ska du be. Jaha, då får man börja be. Och så efter ett tag så kan Gud också visa en. Och det är när man får den här typen av bön, man säger att anden kommer över, det är då man ska också be att få uttydningen av det man ber. För vi kan alla få vår egen uttydning på det vi har bett om. För det är alltid intressant ändå. Jag är ju lite nyfiken om, jag skulle alltid vilja veta vad har jag nu bett för och så vidare. Och jag har fått flera gånger har jag fått just detta med uttydningen också. Att när man har bett kanske starkt och ibland högt och ibland i stilla susning också. Det kan vara alla nyanser här. Men när man har bett på det här sättet och så kommer man igenom, då har oftast jag har fått uttydningen också. Och då kan man ha börjat bett för en sak, men det är något helt annat som kommer ut ur uttydningen. Och det här är ju spännande och ett helt äventyr. Om ni läser biografier över Guds män och Guds kvinnor som har gått ur tiden. Det finns många sådana här som vi kan läsa. Vi kan hitta dem ibland på antikvariat och så vidare. Den kristna bokringen gav ut ganska många sådana här väldigt bra böcker om kvinnor och män. Från pionjärtiden som hade ett sånt här sätt att be. Som kunde åka i förväg till en stad och be i veckor och månader innan evangelisten skulle komma. För det ska vara förberett när evangelisten kommer. Sådana här som hade en kallelse att vara förebedjare. Och ni vet vad det står. Det står gång på gång: jag söker efter någon som kan uppföra en mur. Och så står det på flera ställen: men jag fann ingen. Och det är det som jag menar på är en svaghetstecken i vår tid. När vi har så mycket problem på alla möjliga håll i våra kristna sammanhang, i våra församlingar och så vidare. Det är ju därför att lite grann av den här dimensionen av förbön har jag, tror jag, att vi har lite tappat. Vi har blivit försvaga på det här området. Vi ber så gott vi kan efter vår egen tanke. Vi ber så gott så och vi nitälskar. Men det finns en dimension till. Det är när vi få uppleva den här andens kraft, andens smörjelse. Så jag vill bara uppmuntra dig att använd så mycket som möjligt av ditt bönespråk. Och håll det här levande hela tiden i ditt liv. Så kommer du upptäcka det att du kommer komma i anden och komma i smörjelsen. Och om jag ska vara riktigt ärlig och ha riktigt handen på hjärtat. Så är det inte så lätt att komma i smörjelsen när man är pastor. Det är mycket lättare när man är evangelist. Det är mycket lättare när man är reseförkunnare. Man bara får hålla på med bönen och ordet tjänst. När man slipper stå och hälsa på folk när de kommer på mötena. När man slipper det här med, får jag prata med dig om någonting strax före mötet som egentligen inte har någonting med dagens gudstjänst att göra. Men som är någonting som ligger över för den personen och så vidare. Alltså man får vara så mycket i det naturliga och i det vardagliga när man är pastor på en plats. Så någon säger, kan du också efter gudstjänsten komma hem och byta däck åt mig? Halleluja. Jag brukar säga att det finns gränser också ibland. På vad man kan göra och inte göra. Vi har gjort många sådana intressanta tjänster åt de heliga. Och det kan man gott göra när man har tid och möjlighet. Men det är inte enkelt alla gånger att komma i anden, komma i smörjelsen. Och blir du för utarbetad, blir du för trött, blir du i det naturliga för trött, så är det väldigt svårt att komma i anden. Men om en hel församling, och vi är flera som förväntar oss att Gud ska manifestera sig. Vi kommer samman i bön, vi håller det här levande och vi håller det här liksom elden på altaret hela tiden brinnande. Då ska vi få ha med att Gud kommer att använda sådana åsnor som mig och andra åsnor som dig och så vidare. Vi kommer bara få vara med om det här. Att, som det står på Paulus tal om att ni kan alla få profetera. Halleluja. Tänk om vi kommer på ett bönemöte och alla profeterar. Jag menar inte mun på varandra utan en efter en. I lugn harmoni. Men alla är liksom uppkopplade i smörjelsen. Det är ju spännande. Kan alla bli uppbyggda. Alla kan få någonting till livs. Och alla kan också vara med och tjäna. Det är det jag längtar efter. Jag längtar efter ett andligt prästerskap där vi känner att alla kan bli använda i andens gåvor och så vidare. Men då är det ett bönarbete. Då är det, vi måste pressa oss igenom en del saker. Det finns en del som är oss emot. Halleluja. Och här ska man kunna berätta, ge många exempel. Man vågar nästan inte göra det ibland för att det kan bli så mycket missförstånd omkring de här sakerna. Kanske jag känner mig ledd att kanske berätta om en situation. Det här var inte i Köping. Det var inte ens i Europa utan det här var i USA. En predikant blev inbjuden att komma till en församling. Och en mötesserie. Och pastorn hade pratat med predikanten och sa just det att jag vet inte vad det är för fel på mig. Jag kommer ingen vart när jag predikar. Varje gång jag ställer mig i predikstolen där är det som att det är som kopparportar. Det är alltså så stängt. Och han trodde att det var liksom något fel på honom själv. Eller hans tjänst liksom hade, att han hade tappat liksom anden och så vidare. Så den här gästande predikanten kände en utmaning i detta. Att jag ska söka Herren, jag ska be och fasta tills Herren visar vad det är för problem. Och så berättade den här predikanten att han varje dag var han i kapellet eller i kyrkan och bad. Och han låg på första bänken och var inför Herren där och suckade till Gud och så vidare. Och en dag när han låg där och bad så plötsligt så fick han se i anden att precis ovanför predikstolen alltså så satt det en orangutang. Såg ut som en orangutang, en sån här orange, ful, liksom skallig orangutang. Alltså ungefär kanske 5 meter ovanför predikstolen i luften, i anden. Fick han se. En orangutang. Och han låg där på första bänken och gnuggade ögonen och tänkte, vad är frågan om? Nu har jag åt för mycket apelsiner eller vad är det för fel? Han undrade liksom, vad är det för någonting? Han såg liksom den där orangutangen som bara satt där. Och såg bister ut. Till slut så kände han att det är något otäckt med det här. Detta är nog en demon. Detta är nog en andemakt. Han förstod att det var någonting han såg i anden. Och inte med det fysiska ögat. Så han sa åt den här orangutangen. Nu kommer du ner. Och omedelbart så berättade han hur den här liksom reagerade. Nu kommer du ner. Nu kommer du ner. Och han klev upp predikanten sa, nu kommer du med. Och så försvinner du utifrån den här lokalen i Jesu namn. Och den här orangutangen hoppar ner. Och for ut mellan bänkarna. Och ut genom dörren. Och när han kom på kyrktrappan, då stannade han sig om. Han hade som ögon som var som en bedjande hund. Ni vet när de inte får äta vid köksbordet men ändå vill ha någonting. På sådana här charmerande ögon. Han satt på kyrktrappan och såg så bedjande ut. Kan jag inte få stanna? Nej, försvinn härifrån i Jesu namn, befallde predikanten. Och han drog iväg halva vägen ner genom stan och for in på en krog. Och den krogen brann ner den natten. Sen kom nästa kväll och de skulle predika. Det var en helt annan församling. Helt annan gudstjänst. Och då frågade pastorn och sa, jag vet inte vad det är, något märkligt som har hänt. Har det skett något med mig? Har jag blivit en bättre talare? Nej, det är precis som vanligt här. Nej, men jag ska berätta för dig vad jag var med om. Och vad jag upplevde och vad jag såg. Det här skulle man inte kunna tala om och berätta vart som helst. Men jag är bland vänner. Och därför så vill jag bara nämna det här som ett litet exempel på hur det kan vara i en stad, i en församling, i en situation. Där saker och ting blir låst som ett järngrepp. Och där vi inte har någon nyckel om inte anden ger oss nyckeln. Om vi inte får komma upp på ett högre plan så vi får se med andens blick liksom och så här. Och ta itu med en del saker som hindrar i andevärlden. Det kan vara över en kommun, det kan vara över en hel region, det kan vara över en landsända. Det kan vara över ett helt land, det kan vara över Europa, det kan vara på vilken nivå som helst. Så småningom någon gång ska jag ta lite tid och gå igenom mörkrets rike. Jag ska tala om Satan någon hel bibelskola. Och vi ska gå igenom och titta lite på mörkrets rike och så här, hur det är uppbyggt och så vidare. Men en sak är säker, det finns mycket som är ett hinder i andevärlden för att vi ska se det Gud har tänkt hända och ske. Och det behöver födas. Guds rike måste födas i bön. Guds rike måste liksom komma till ett genombrott genom att vi får ha andens hjälp för att riktigt kunna kanalisera det som behövs i våra tider. Och jag vill inte gå ut och berätta för alla människor att jag berättar den här historien. För att om du säger det här till en del andra människor kommer de säga att du är konstig, du är tokig. Det finns väl inga apor som hänger ovanför talarstolarna. Det är väl ändå bara en myt. Det är det inte. Det finns demoner och andemakter som kan visa sig i olika skepnader. Kan manifestera sin rätta natur. Genom gåvan att skilja mellan andar kan vi faktiskt få se saker och ting. Och se vad riktigt vissa saker är för någonting. Och det är inte förrän vi kommer dit än som vi verkligen kan ta itu med i grunden. Det är därför som man är så hjälplös själv som pastor. Om inte man har andebedömningens nådegåva. Om inte man har de här vapnen. Nu har jag varit lite vid sidan om ämnet men ändå varit i ämnet. Vad jag ville försöka säga som när det gäller just bönelivet här. Låt oss förtrösta på att anden ska hjälpa oss. Låt oss söka Gud och låt oss förvänta oss att bönens ande ska falla i pingstkyrkan. Halleluja. Det kan hända så där mitt inför förmiddagsgudstjänst att vi bara känner det. Vi är inför Herren i lovsång kanske att nej, nu ska vi bara be. Eller nu ska vi bara prisa. Och då står man där med sitt mötesprogram. Ja, vad ska vi göra då? Då får vi lägga det åt sidan. Och tacka Gud för mötesprogrammet. Men nu är det anden som ska leda. Och få ett större utrymme. Då kan det bli bara lovsång en hel gudstjänst. Det kan bli bara bön en gudstjänst. Det kan bli bara predikan. Eller det blir ingen predikan. Allt det här bra materialet jag har får man bara lägga åt sidan. Och det här tycker jag är någonting spännande som vi kan få vara med om. Men det ska föras fram. Vi kan inte pressa fram det. Vi kan inte försöka pumpa upp någon stämning eller försöka med något mänskligt sätt. Utan låt oss vara öppna för anden. Låt oss vara också förväntansfulla att han ska röra vid oss, att han ska smörja oss. så att det blir ett riktigt positivt resultat. Jag läser bara Zakaria 12 och 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det ska sörja honom som när man sörjer den enda sonen. Det ska gråta bittert över honom som när man gråter över sin förstfödde. Det är ett löfte över Davids och Jerusalems invånare att jag ska utgjuta en nådens och bönens ande. Och det ska vi ta tag i. Får jag gå ett snäpp vidare i några saker som är också väldigt viktigt. Och det tangerar precis det vi har varit inne på här. Om du går till Judas brev. Har du lagt märke till att det finns ett litet brev längst bak? Du kan gå till uppenbarelseboken. Det är lättast att hitta igen uppenbarelseboken. Den är sist. Och när du har kommit till uppenbarelseboken, då är du i närheten. Då är det bara du bläddrar ett kapitel innan. Så står det så här i Judas brev. Man kan inte säga kapitel 1, för det är bara ett kapitel. Men det står så här i Judas brev, vers 20. Men ni, mina älskade, Judas, vers 20, ska uppbygga varandra på det allra heligaste tro. Hur ska det kunna gå till? Jo, be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mina älskade, uppbygg er på det allra heligaste tro genom att be i den heliga ande. Jag tror om vi får gå ett steg vidare i när det gäller grunder för bön. Det är med att hitta löften, att be till fadern, att förtrösta på andens hjälp, andens ledning. Hand i hand med detta går ju också det att vi faktiskt bygger upp oss på vår allra heligaste tro. Tänk när vi kommer samman, då är det dynamiskt. Tänk om vi kommer istället för att komma för att få någonting från Herren, skulle komma tillsammans för att ge något från Herren. Tänk om vi skulle komma i Guds rike i det läget att istället för att jag har liksom uppbådat alla krafter, så har jag ändå släpat mig till kyrkan idag. Och jag hoppas att Herren har ett ord genom Holger. Tänk om vi skulle komma i det skeendet i våra församlingar, i våra liv. Att vi kommer uppbyggda på vår allra heligaste tro. Redo med att komma med en profetisk hälsning. Redo att komma med en uttydning. Redo att komma med en uppenbarelse. Redo att komma med ett ord av helande till exempel. Jag tror att det skulle kunna bli väldigt, väldigt intressant. Och vi märker ju det i vår gemenskap att jag märker det inte minst bland ungdomarna. Nu kan vi ju prata lite om dem. Du vet att det är väldigt svårt, Susanne, för oss. Vi som försöker uppmuntra dem och kämpar med dem på olika sätt. Alltså, om man hela veckan har levt ett annat liv. Utan bön. Utan Bibeln. Utan kristen gemenskap. Utan andlig uppbyggelse. Att då komma på fredagkväll och liksom, och så möter man Susanne eller Holger och säger, låt oss be. Ja, det är rätt för dig att säga. Du vet inte hur jag har det. Och när man har ett läger, vet du, så kommer man ju för första kvällen, andra kvällen, tredje kvällen, fjärde kvällen, femte kvällen, då börjar ju lossna. Vet ni varför det är så? Jo, det är ju för att vi är ju många gånger så långt bort ifrån den andliga verkligheten som Nya Testamentet talar om. Och det är ju inte bara ungdomar, om vi har handen på hjärtat, som lever i den situationen, va? Och därför så tror jag att det finns en väldig hemlighet att du och jag har lite andlig bodybuilding. Vad menar du med det, Holger? Jo, jag menar precis det. I Efesierbrevet 3 säger så här. Vi läser det uttrycket, för det är precis bodybuilding det menas på. I Efesierbrevet kapitel 3 och 14 så säger Paulus så här. Därför böjer mina knän för fadern. Hörde du vad det står? Fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himmel och på jorden har sitt namn. Vers 16 säger. Jag ber att han, fadern, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Så att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden,
höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt över vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och vers 20 säger, han som förmår att göra långt mer än vad vi ber om eller tänker genom den mäktiga kraft. Genom den kraft som mäktigt verkar genom oss. Honom till er äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Såg du det här i den här texten? Han ska ge er inre människa kraft genom sin ande. Jag upptäckte faktiskt detta. Att när man använder det man har. Det är en grundläggande princip. Om man använder det man har så fylls det på. Om vi inte blir döda havet vi som kristna. Utan vi blir genesaret som liksom finns ett utflöde. Om man använder det få ord man har i tungor så blir det mer. Och använder man mycket av det bönespråk man har så kommer det också att utvecklas till en andlig uppbyggelse. För den som talar tungomål han uppbygger sig själv, säger 1 Korinthierbrevet 14. Den som profeterar uppbygger församlingen, men den som talar tungomål han uppbygger sig själv. Så om vi använder det vi har och vi brukar det så mycket som vi bara har möjlighet till, använder en rejäl portion av det vi har, då kommer vi att byggas upp andligt sett. Vi kommer bli starka på insidan. Så när vi behöver nödig kraft. Då är vi också i strömmen. Då kan Gud använda oss. Och föra oss ut i strömmen. Och bruka oss på ett fantastiskt och underbart sätt. Och det är därför som när man läser till exempel om Smith-Wigglesworth. Hur många känner igen det namnet? Smith-Wigglesworth. Han kallas för trons apostel. Och det finns en berättelse i som... Hans svärson har skrivit en bok som heter Hemligheten till hans kraft. Och då berättar Smith-Wigglesworth, för han blev ju intervjuad av många människor, varför han kunde göra de saker han gjorde. Han var ju med om att uppväcka 28 personer ifrån de döda. 28 person from the death. Han uppväckte 28 personer i sin tjänst ifrån de döda. Och det står i boken om hemligheten till hans kraft. Han sa det, Smith-Wigglesworth, att innan jag har ett möte så ber jag alltid 4 timmar i tungor. 4 timmar i tungor. Och sen gick han ut och exploderade. Han uppbyggde sig själv. Han visste att ska jag kunna betjäna en profetisk smörjelse, en profetisk ande. För han var ju egentligen mer en profet än någonting annat. Och när profetens mantel föll över honom, då gjorde han saker och ting som verkligen häpnade människor. Folk blev ju så arga i hans möten. Jättearga. Och sen jätteglada. Först jättearga på grund av hur han betedde sig. Och sen när de såg frukten av det, att någon blev hela, blev de jätteglada. Men han var underlig, Smith-Wigglesworth. Han var en udda figur. Det berättas om en annan trostjänare och predikant som skulle besöka Smith-Wigglesworth. Och han tänkte att han var amerikan. Nu ska jag besöka gudsmannen. Så att för att jag ska liksom bli accepterad. Så hade han köpt sig ett engelskt plommonstop. Och så hade han en käpp. Och så hade han någon London-tidning under armen. Och så gick han hem till Smith-Wigglesworth. Och knackade på dörren. När han visste att broder Wigglesworth bodde. Och så öppnade han dörren. De hade aldrig setts förut. Så öppnade Smith-Wigglesworth dörren. Och pekade på tidningen. Vad har du under armen? Sa inte hej eller någonting. Han sa, vad har du under armen? Det är ju London-tidningen. Ja, men varför drar du in den på min gård? Jag har inte uppväckt 28 personer från de döda. Men jag har också London-tidningen. Halleluja, jag har plommonstop och jag har allt det andra som gör att jag ser ut som en engelsman. Men var är kraften? Var är smörjelsen? Det finns ingen genväg till andligt liv och andlig uppbyggelse. Det finns bara hårt arbete och överlåtelse. Och Smith-Wigglesworth, han sa just det. Jag ber 4 timmar i tungor innan jag går in och predikar. Och predikan var egentligen ingen vidare höjdare heller att höra på honom. Men när profetens mantel föll över honom.
Då var det någonting fantastiskt som kunde ske. Många obotligt sjuka, cancersjuka blev botade i hans tjänst. Fantastiskt. Men jag tror, mina vänner, att vad pingströrelsen behöver, det är lite andlig uppbyggelse. Som inte kommer som någon slags import från predikstolen till våra liv. Utan som kommer som en export från oss som kommer samman i Jesu namn. Vi kommer och är redan fyllda. Vi kommer och är redan uppbyggda. Vi kommer och är redo att fira Guds tjänst. Så när mötesledaren säger låt oss prisa Gud, då är det liksom bara hands up. Och så ge oss hän åt Herren. Ge honom tillbedjan. Halleluja. Ja, jag tror att det finns mycket här som vi kan gå in i. Okej, okay. Jag ska ta en annan viktig grund också innan vi går hem. Nu ska jag bara kolla många minuter på. 15 minuter. Kära Jesus, hjälp mig nu. Kan jag få säga en sak till om bön? Och jag går till Lukas 24. Lukas 24. Matteus, Markus, Lukas 24 och 52. Det här är efter Jesus hade visat sig för lärjungarna. Det är efter hans, när han lyfts upp i skyar. Det står att han, medan han for upp, välsignar han dem i vers 51. Han skildes från dem och blev upptagen till himmelen. Och så står det i vers 52. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var alltid i templet och prisade Gud. Låt mig säga någonting om lovprisning, lovsång och tillbedjan här allra sist. Någon har sagt att lovsång, tillbedjan och lovprisning är den högsta formen av bön. Och jag är ämnad att säga ja och amen. Därför att lovsång, tillbedjan, lovprisning, det är en osjälvisk böneform. Då det är Gud som är i centrum och inte jag. Det är vem han är, vad han har gjort som är i fokus och som är i centrum. I den första församlingen så var det här en sån vital del av gudstjänstlivet. Lovprisningen, tillbedjan och lovsång. Och det var när det var motvind och när det var medvind och när det var sidvind. Så var det hela tiden konstant likadant. Och därför så beskrivs det här, om vi går nu till konsekvenserna av det här, det är Apostlagärningarna 2, så står det så här. Det här är ju vad som händer precis när de väntar på det här som de egentligen inte hade så mycket aning om vad som skulle komma. Men Jesus hade sagt stanna kvar i Jerusalem till dess ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Då står det i Apostlagärningarna 2:46 följande så här. Varje dag, alltså det här är parallellstället till det vi nyss läste, att det stod att alltid var de i templet. Här står det, varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. De bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skara med den som blev frälsta. Var dag var de i templet och prisade Gud. Var dag ökade Herren församlingen. Är ni med? Var dag var de tillsammans i templet, prisade Gud och var dag frälste Jesus syndare. Halleluja! I den första församlingen så var detta med lovsång, tillbedjan, lovprisning, det var själva essensen. Och jag vet att vi har ganska många här som har varit med en del i vår rörelse också. Det som förvånade mig när jag kom på mitt första möte bland pingstvänner, det var ju att när mötesledaren sa, låt oss bedja. Det jag hörde, det var det här, låt oss bedja. Det var så jag hörde det. Fast han sa inte på det sättet, han sa bara, låt oss be. Och så plötsligt så stod alla människor och, Jesus jag prisar dig, Jesus jag tackar dig, Jesus jag älskar dig. Och alla liksom i mun på varandra började prisa Jesus. Och jag tittade runt och tänkte, de här är ju utskrivna på prov. Det måste vara på försök utskrivna. De här kan ju inte vara riktigt riktiga. Jag menar, det är ju en sak om det är fotbollsmatch. Då är vi ju alla fanatiker. Halleluja, Chelsea mot Arsenal. Ja, ni ska se honom. Halleluja. När han är i kyrkan, då är han ganska lugn. Men när vi är hemma hos honom och det är fotboll, då är han liksom så här. Visst är vi underliga. Halleluja. När man är på en bandymatch, då kan folk bli som vilda. Till och med pingsvänner blir som vilda. Om det är rätt lag som vinner och allt det här. Jag menar, jag tappade nästan segern igår kväll. När Skellefteå förlorade mot Luleå. Halleluja. Men det var ju Norrlands derby, så jag var ju glad att Luleå vann i alla fall. Men jag menar, vad underliga vi är. Hur vi kan ge oss hän i en hockeymatch, men vi kan inte ge oss hän i en gudstjänst. Halleluja. Vi kan hamna på golvet på grund av att pucken, den här svarta lilla trissan, hamnar i nätet. Ja, fyra bröder stod upp som profeter, vet du, när jag tror var Tre Kronor avgjorde någon VM-match. Vi satt fyra i en soffa där, fyra bröder, vet du. Det var som att profetisk ande kom över oss. Och vi flög upp och så kastade vi oss baklänges över soffan. Alla tre låg i en röra efteråt och jublade i innerlig glädje. För att den här svarta trissan kom i mål. Halleluja. Peter Forsberg. Yes, yes, ja. Vi betedde oss liksom, yeah. Vi blev vilda. Och så kommer vi till pingkyrkan. Så tänker jag, ja. Här ska jag då inte sträcka upp händerna. Man kan ju tro att jag är underlig. ,5 styrka. Det prisade Gud. Kan du tänka dig att de prisade Gud och ändå var de omtyckta av all folket? Visst är det underligt? Jag tror inte att vi skrämmer bort människor utanför våra led om vi har en uppriktig, innerlig, jublande glädje över Jesus och över frälsningen. Det är när vi försöker pumpa upp och om vi tror på något sätt att vi ska visa oss att vi är bättre än någon annan. Alltså uppriktig hängivenhet, i vilken form den än är, den är ju smittsam, den talar ju. Jag nämnde just att Viktor här, bara som ett litet exempel på det här, jag kanske måste ta det allra sist. Halleluja. Men i alla fall, jag hade ordnat en rockkonsert, kan du tänka dig sånt? Jag hade ordnat en rockkonsert och det var i Östersund och då hade vi fått dit en av Sveriges bästa kristna rockgrupper. Halleluja. Och så hade jag ett gäng ungdomar som handlade musikinstrument nere av mig. Jag jobbade på en missionsbokhandel där vi sålde elgitarrer och grejer. Vi sålde ju naturligtvis kassetter och biblar och allt det här också. Och frimärken och änglar, knubbiga änglar på bilder och sådär. Men jag höll på mest med musikavdelningen där. På Bok och Musik där. Och de här rockkillarna, de bjöd jag med. Jag tänker, nu ska de verkligen få se några som kan lira. Så jag fick med 5-6 stycken hårdrockare från Östersund på konserten i EFS-kyrkan i Östersund. Det var fullsatt. Tänker jag, nu ska de få. Nu ska de få se att vi ligger inte efter. Vi är bra på det här. Jag visste ju att det var en bra grupp som kom. Och kvällen inleddes med att två av tvillingarna Ölund gick fram med två nylonsträngade gitarrer. Och så sjöng de, upphöj kung Jesus, upphöj all. 200 ungdomar ställdes upp och lyfte händerna. Så upphöjde vi Jesus och sen sänktes belysningen i hela lokalen. Så hade man börjat mullra i bakgrunden. Och så tändes några spotlights och rökmaskinen pumpade ut rök. Där man kände bara, åh, Guds härlighet är här. Nej, det kände man inte. Men man kände att rökmaskinen... ja, det var också så här. Rökmaskinen var igång i alla fall. Och sen drog de igång, vet du. Och de spelade så svetten lackade och öronen stod ut. Och, ja, ni vet hur man hade hörselskydd. När konserten var över så fick jag ut grabbarna som jag hade bjudit in där. Och sa, no, vad tyckte ni? Var det inte häftigt? Nej, sa de. Det där kan vi göra lika bra själva. Men du, de där två grabbarna som tog fram nylonsträngade gitarrer och sjöng de där körerna och 200 ungdomar lyfte händerna och sjöng upphöj kung Jesus. Det var häftigt. Det var coolt. Det var någonting annat. Han sa, håret restes upp i nacken. Vi fick ståpäls. Jag tänkte, vad är det något på gång här? Hängivenhet tror jag inte alls är avskräckande. Det som är avskräckande är när 80% av församlingen sitter ner och 3-4 extrema personer här framme. Håller igång som friskis och svettis här framme. Alltså det som blir problem, det är ju när vi inte är med på banan allihopa. När vi inte som en man och ett hjärta och en själ ger oss hän efter det sätt som vi kan med den personlighet vi har, ändå försöker töja oss emot Herren och ger oss hän. Alltså jag tror den högsta kallelsen på våra liv, det är lovsång. Jag tror att min kallelse är lovsång. Tillbedjan, lovprisning. Jag tror det är den högsta formen av bön som jag kan lära känna Gud. Att jag ger mera plats och mer utrymme för det i mitt eget liv. Och att vi ger oss hän alltså. En riktig lovprisningskur här. Jag ska läsa bara ett sånt här exempel bara på hur det händer och vad som kan hända. Jag går till Apostlagärningarna. Det är ju själva förklaringsboken. Jag har 5 minuter kvar av min tid. Jag ska börja läsa Apostlagärningarna 16. Och det här tycker jag är gripande ställe att läsa. Här är två av Guds representanter som är ute och predikar. Och det gick inte så värst bra. Det blev ingen större framgång kan man säga på kampanjen. Utan de hamnade i fängelse. Halleluja. Där sitter de med i det innersta fängelserummet. Vers 23 står så här. Det fick många rapp och kastades i fängelse. Fångvaktaren fick befallning att noga bevaka över dem. När han nu hade fått en sån befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter vid stocken. Så kommer detta som jag tror är ett profetiskt tilltal i vers 25. Så står det vid midnatt. Det är säkert helt rätt och kronologiskt att det var mitt i natten 12.00. Men vid midnatt är det också som mörkast. Vad ska vi göra när det är som mörkast vid midnatt, mina vänner? Om ni har varit där eller inte, men vi kommer att hamna där, någon av oss. Var så säker. Och då står det så här, vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt eget liv eftersom han trodde att alla fångarna hade flytt. Men Paulus ropade med hög röst, gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner framför Paulus och Silas. Och sedan förde han dem ut och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och hela din familj. Och så fortsätter de att de predikade Guds ord och alla blev döpta. Halleluja. Om det hade varit du och jag som hade gett oss på en liten predikoresa. Och vi hade hamnat där de hamnade. Då är det stor risk att jag hade skylt på dig.
Jag.
Då tror jag att jag hade suttit där längst in och frågat Janne, är du kvar?
Var skulle jag annars vara?
I den mörkaste innersta fängelsehålan. Jag tror att jag skulle faktiskt sagt, nu sjunger vi från Klagovisarna 3. Jag menar, du sa ju att det var från Herren att vi skulle fara hit. Du hade fått en uppenbarelse och sagt att en makedonisk man stod där och visade, kom över och hjälp oss. Jaha, var det här den tror du? Jag tror att vi hade suttit där och gnabbats ganska mycket om vem som hade, vems fel det var och hur kunde det gå så snett och så vidare. Men det gjorde det inte de här. Utan trots att det var så svår situation, trots att det var så mörkt i rummet, nattsvart i deras liv. Så gjorde de det som vi är kallade att göra. Det som den första församlingen var så fylld av. De lovprisade Gud. Och det står faktiskt att de sjöng så pass högt så att de andra fångarna hörde det. Halleluja. Ingen annan fick en lugn natt, en lugn stund. Nu sjunger de igen. Upphöj kung Jesus, Herren är min starkhet. Och min lovsång, de är ju helt konstiga. Men det var inte bara fångarna som hörde, utan det var någon som... Det fanns någon som behagade titta ner från sin himmel och sa: Nu Mikael, får du åka ner och ta tag i det fängelset och skaka om fängelset lite grann, så att allas bojor löser sig och alla de här kommer ut i frihet. För att jag kan inte se på att två av mina barn tillbeder och lovsjunger och lovprisar mig och mitt namn på det sättet utan att ingripa. För Gud är en Gud som tronar på Israels barns lovsånger. Han tronar även på Köpings barns lovsånger. På vår lovprisning, i vår tillbedjan. Där får Gud en plats och en plattform var han kan regera. I lovsången, i tillbedjan, där talar Gud. Varje gång vi samlas och vi ber och lovprisar Herren, så är jag övertygad om att Gud vill tala. Gud vill att vi ska höra. Jag försöker alltid, även om jag leder lovsång själv, så försöker jag, hur omöjligt det än känns, när jag både ska läsa texten, slå takten och sjunga och göra det samtidigt. Du förstår ju vilken knipa jag är i varje gång. Halleluja, så säger någon så här: vilka noter är det? Då har jag ingen aning om. Halleluja, jag har fullt upp med att hålla takten och sjunga i takt. Och samtidigt så brukar jag också försöka lyssna på Herren om han försöker säga någonting. För det är den atmosfären som Gud vill tala. Det är den atmosfären som Gud vill bekänna sig till sitt verk. Det är liksom när vi ger oss hän till honom, även om det faktiskt är nattsvart runt omkring oss. Det är då det blir ett resultat i våra liv. Och inte bara i våra liv, också andras bojor föll av. Alla blev fria. Alla blev frälsta. Alla blev helade. Alla blev räddade. Alla blev berörda. Fast det var bara två som gick i bräschen för detta. Jag ska fortsätta lite grann på det här nästa gång. Men vi tar en liten paus. Kan vi bara ta någon minut. Och så sjunger vi tillsammans bara: Herren är min starkhet och min lovsång. Och så sjunger vi: Du blev mig till frälsning. Och så vill du ta oss med bara lite grann. Vi ger oss bara här en stund inför Herren här, och i tacksamhet att vi får vara Guds barn, i tacksamhet att vi är på väg till himlen, att vi har fått det eviga livets gåva.